Hej och god morgon och god fortsättning. Jag heter Tommy Johansson och jag tänkte ta med er på en tidsresa. Hela det här året har jag suttit och letat i Sveriges Radios arkiv efter guldkorn ur 100 år av radiohistoria. Sveriges Radio fyller ju 100 år i år. Och i våra arkiv finns hundratusentals timmar, om inte mer, av inspelningar från en annan tid. Och mitt sökande har lett till en rad korta program under året som sänds här i P1 i Radiofynd. Som det här klippet.
Jag har upplevt en fullständigt fantastisk händelseutveckling. Via televisionen har jag sett den för mordet på president Kennedy anklagade Lee Harvey Oswald nedskjuten i källaren i det fängelse där han förvarats hittills.
Arne Thorén ifrån Dallas 24 november 1963. Men den närmsta timmen tänker jag lyfta fram några av mina personliga pärlor. Men också sånt som det blir svårt att undvika för en radiojournalist att ta med. Och lite senare ska ni få träffa en bortglömd radiodrottning som gjorde ett stort intryck på mig och många, många andra.
De gamla betjänterna fäller stilla ner de tunna ådrade ögonlocken och blundar behärskat då mina frågor blir närgångna. De vet sin plats och jag lär mig snart att veta min.
Många av er har säkert hört henne eller känner igen hennes namn. Maud Reuterswärd. Men vem var hon bakom mikrofonen? Jag återkommer till det. Mitt eget första minne av radio är faktiskt just Maud Reuterswärd och hennes röst. Jag är några år gammal och sitter framför radion i vårt vardagsrum. Då bryter Mauds röst igenom stunden och jag lyssnar intensivt.
Svårfångade augusti som lever samman med juli och har rendezvous med september när man minst anar. Augusti, då naturen återerövrar mark från människorna.
Det är en röst lika lugn och trygg som min mors. Maud Reuterswärds radioröst har jag sedan dess burit med mig genom livet och även in i radioyrket. Hon är en yrkesförebild. Själv har jag jobbat på Sveriges Radio i över 40 år och att gå igenom radioarkivet, det är lite som att läsa en gammal dagbok. Vissa saker minns man, andra kan man bara förundras över att det var så på den tiden. Från början var radion väldigt mycket det vuxnas radio. Det var klassisk musik, teater, föredrag, efterhand faktiskt allt mer nyheter. Men det var inte det barnvänligaste av radiosändningar.
Uppsala mot alla.
Vi sänder ikväll en interakademisk diskussion i befolkningsfrågan.
Fast ändå samlades generationerna och fascinerades när man satt där framför radiomottagaren i radions ungdom. I början av 1960-talet så började ungdomens musik ta plats. En av rariteterna i radioarkivet är förstås Beatles när de tog över 10 topp vintern 1963-64. Och så här kunde det låta.
Ettan, den kommer här.
Det är lördagen den 4 januari år 1964 och på Sveriges Radios populära hitlisteprogram 10 i topp har en ny era inleds och raskt blivit norm, Beatlemanian. Programledare är Claes Buling, ung, okrönt pop- och rockradiokung. Själv var jag då 11 år. Pelle Johannesson, han var lite äldre och på plats i oktober 63 under Beatles Sverige-turné. Det här är ett radioklipp som fastnat i minnet. Det är när Pelle och hans kompisar bokstavligen riskerade nacken för att kunna se Beatles.
Så vi klättrade upp på taket och tog oss fram till vädringsfönsterna. Låg där som en liten krans runt om. Kan tänka mig 8-10 stycken kanske. Som låg där och såg alltså Beatles uppifrån. Mm. Och jag glömmer aldrig avslutningsnumret, för då hade de precis släppt She Loves You. Mm. När de drog igång den, då höll hela lokalen på att explodera.
She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah.
Vi hoppas att den svenska truppen ska bli representativ och räknar vi i våra förhandskalkyler med omkring 250 deltagare.
I början var ju nyhetssändningar, när vi hör dem idag, lite tråkiga och stela.
Vi hoppas att den svenska truppen ska bli representativ.
Inte sällan var det rena kommunikésändningar från TT-tidningarnas telegrambyrå. Lite högdraget och tott. Men med åren ändrades tonen. Först kom Ekot, Sveriges Radios egen nyhetsredaktion, och sen Lokalradion 1977. Det var förresten där jag började för över 40 år sedan. Detta med att ha ambulerande reportrar ute på stan som Lokalradion hade, det förde med sig att det nästan alltid hände någonting oförutsett. Min kollega Lasse Nilsson gjorde gärna nedslag i arbetslivet.
Tippade ett lass som jag hade lastat lite fel. Och blev uppsagd på plats av chefen. Han sa till mig att du åker och ställer lastbilen med en gång, för annars så slår jag ihjäl, sa han.
Vad gjorde du sen när du blev av med jobbet?
Nej, jag gör som jag blev tillsagd. Jag åkte och ställde lastbilen. Så jag tog av mig hans arbetskläder och åkte hem med strumpor och kalsonger.
Man kan ju undra hur det lät i början i radioapparaterna. Uppenbarligen inte så bra alltid, om man ska tro den här lyssnaren. År 1925 så bodde ännu långt ifrån alla svenskar nära de stora sändarmasterna som hade rest i rask takt från norr till söder.
Kan det verkligen vara rätt att det ska vara ett sånt förfärligt oväsen så fort man kopplar på sin radio? Jag har köpt en dyr mottagare med tre rör, men stundtals kan jag inte höra ett dugg för störningarna. Det låter som om man hade släppt lös en massa vilda djur.
Det där första året 1925 när radion startade så anställdes en ung man i Stockholm. Han blev ett av radions allra mest kända namn, Sven Jerring.
Sveriges Radio Mora. För en 25 minuter sedan var jag ute vid Gopshus och såg tätklungan av vasaröpare köra genom skogen. Och det var Nisse Karlsson och Törnqvist.
I radions barndom fick han göra det mesta. Det var inte så många som jobbade på radion då, men Jerring, han hade en unik intuitiv känsla för det nya mediet. Och de ämnesområden han inte kunde, de lärde han sig snabbt. Så här minns han själv den allra första radiosändningen den 1 januari 1925.
Hallå, hallå, Stockholms rundradio var vårt anrop första tiden. Och så inledde vi den 1 januari 1925 klockan 15. Nej, förresten, klockan 15 hade inte uppfunnits då. Klockan 3 eftermiddagen, vårt första program. Det var musik av Skandia-orkestern och sång av Gunnar Grip och tal av Telegrafverkets generaldirektör Rydin och av ordföranden i Radiotjänst styrelse, generaldirektör Södermark.
Sveriges Radio Radiotjänst fick inte bara lyssnarris utan också brev från tacksamma lyssnare.
Jag är blind och radion är min enda kontakt med yttervärlden. Jag vill verkligen skriva och tacka för allt vackert och underbart som jag fått uppleva tack vare min radio. Både sånger och musik och alla intressanta föredrag.
I oktober 1957 vaknade svenskarna till dramatiska nyheter från rymden. Sputnik, den första satelliten i omloppsbana runt jorden, blev ett namn på allas läppar.
Här kommer nu ett extra dagens eko med anledning av de sensationella meddelandena från Moskva. Men allra först ska vi lyssna till de signaler som satelliten sänder ut.
USA-korrespondenten Arne Thorén berättar om den amerikanske presidenten Eisenhowers reaktion på ryssarnas framgång i rymden 1957.
Sputnik har inte skrämt upp mig det allra minsta. Sputnik utgör inget som helst hot mot Amerika eller mot någon annan. Sputniks vetenskapliga värde är mycket diskutabelt. Sputnik betyder inte att ryssarna ligger särskilt långt före Amerika på raketområdet. Och Amerika kunde haft sin egen Sputnik om man bara slagit av på de vetenskapliga kraven.
Mm.
Känner ni igen den här gamla sagosignaturen i radio? Ja, det är 50- och 60-talens julfavorit Nicke Lilltroll. När Nicke Lilltroll sändes på julaftons förmiddag var det bara 5-6 timmar kvar till julens höjdpunkt för oss barn, julklappsutdelningen. Än idag när jag hör signaturen så stiger barndomens julas dofter fram. Och föreställer jag mig riktigt ordentligt och tittar ut genom 50-talets fönsterruta så är det åter snö på taken och på lyktstolparna i Göteborg.
Mossa, mossa på er alla människobarn. Och god jul på er allesammans. Äntligen är det julafton. Jag står utanför Trollberget i Soskogen. Och det är så vackert här så. Så vackert, så vackert. Snön ligger tjock på far och grun. Fur och gran. Det är alldeles vitt och kallt.
Vid middagstid på julafton sände radion under många år ett underligt program om svenskar som av någon konstig anledning firade jul långt hemifrån, ja ända nere i Afrika. Och det handlade långt ifrån bara om sjömän som ju ändå kom hem med jämna mellanrum.
På slavkusten, fru Elin Rasmusson.
Ja, numera är mitt hem i Nigeria, brittiska Västafrika. Den plats av jorden som man i skolan lärde sig kalla slavkusten. Det var i början av november för en del år sedan jag lämnade Sverige för att för första gången fira jul i det svartas världsdel. Och helt naturligt var jag fullastad med julljus och ljusstakar, glitter och grammofonskivor med julsånger och mycket annat av det som behövs för en svensk jul.
Rena idyllen i Lagos, Nigeria för 90 år sedan. Mycket av förändringarna i Sveriges Radio kom med 1960-talet. Nu fanns det 3 kanaler och mångas favorit blev Melodiradion i P3. Nu vågade man åter ta upp striden om kvällspubliken med uppstickaren Televisionen. Telefonväktarna med programledare Pekka Langer, Moltas Eriksson och Kalune Sjöblom fick folk att slå på radion även kvällstid. Inte minst kvinnorna uppskattade att kunna ge buffliga och självgoda makar en känga via radions relativa anonymitet. Det var något av en överenskommelse mellan programledarna och lyssnarna att här kunde man tala helt fritt.
Telefonväktarna, Moltas Eriksson.
Ja.
Godmiddag.
Telefonväktarna Langer. Hallå.
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 Hallå, hallå.
Vem är det här?
Ja, god dag. Det var Barbro Andersson från Kristinehamn.
Kristinehamn igen. Barbro Andersson.
Ja.
Välkommen hit.
Ja, tack.
Vad ville Barbro tala om?
Ja, jag tänkte höra hur jag ska bete mig. Jag har ett litet problem här.
Jaha.
Det är nämligen så att jag har lite svårt för att vara... Jag ska rinna på kvällen när jag kommer hem och är trött. Det är nämligen så att jag arbetar hela dagen och har 2 barn som är 13 och 15 år. Och de fordrar ju en del tillsyn och så vidare.
Jaha.
Och arbete kräver en hel del så jag är tämligen trött när jag kommer hem.
Ja.
Men att det där kan inte maken förstå.
Jaha, maken kom in där, just det.
Ja,
det
var,
det. Anna, då, ja.
Kvinnorna fick långsamt ta plats allt mer i radion under 30- och 40-talen. Och om en stund får ni träffa en av dessa radiokvinnor. Den idag lite bortglömda radiodrottningen Maud Reuterswärd. Men från början hördes kvinnor nästan inte alls i radio. Beda Hansson anställdes på Radiotjänst i Göteborg 1925 och hon var förmodligen den första kvinna som anställdes på hela Sveriges Radio. Beda Hansson var änka med 3 barn och radiochefen Rabe lät henne bo i radiohuset där hon fick hålla rent och ordning på det mesta. Herrarna, de skötte ännu tekniken och radiopratandet. Olof Forsén intervjuade Beda Hansson 1957.
Och hur hade du med din avlöning förresten?
25 kronor i månaden och fritt rum.
Ja, och det där rummet, det förstår jag att det var inte så mycket att höra för. Och hur länge fick du leva på de där 25 kronor i månaden?
Jag måste ut och arbeta mer. Jag fick ha städning på morgon på en försäkringsbolag och stå i affär på lördagarna. Och då fick barnen skötat, eller de fick sköta sig själv.
Redan på 1930-talet hade Sveriges Radio krigskorrespondenter. Och här dyker ännu en klassisk radioröst upp. Barbro Alving, signaturen Bang. Hon rapporterade 1936 från inbördeskriget Spanien.
Och Puerta del Sol, det livligaste torget, är en fruktansvärd syn med förbrända hus omkring och ett jättelikt bombhål mitt i stenläggningen. Inslagna väggar och halvt hoprasade hus blev man bara på några dagar så van vid att man inte längre tittade på dem. Om inte för att för tusende gången konstatera att dessa spanska boningshus inte duger till skydd mot bomber och granater. Det finns praktiskt taget inga effektiva skyddsrum i Madrid. Händer det någonting så rusar folk ner i källare, men bomber av det tyngsta slaget skär ledigt igenom källartaken.
Barbro Alving från Spanien 1936. I februari 1968 under den så kallade Tet-offensiven befinner sig Olle Tolgraven mitt i Vietnamkriget. Den här rapporten från den gamla kejsarstaden Hue är, som jag känner det, kanske den mest dramatiska krigsrapporteringen som finns bevarad i Sveriges Radios arkiv.
I Hue har ingenting förändrats militärt sedan SNL började sin offensiv för 3 veckor sedan. Militärt är situationen ungefär densamma, alltså oavgjort. Förband från båda sidor finns i alla delar av staden. Hue mals metodiskt sönder. Krigets alla fasor behärskar denna stad nu. Granaterna faller över alla, lika mycket över skolor där flyktingarna trängs som över soldaternas bunkrar. På de sjukhus som ännu inte är förstörda finns inga platser mer. Sårade får dö på gatorna. Vi kom till Hue, en grupp journalister i militärkonvoj som måste skjuta sig fram ut efter vägen från flygplatsen genom bakhåll och mineringar. Och vägen tillbaka, sjövägen ut efter floden ner mot havet, är inte säkrare. Raketer och granater föll över de pansrade däcken redan innan konvojen lagt ut från kajen. Och i nattens konvoj ut från det brinnande Hue med 3 landstigningsbåtar som fraktar ammunition från Da Nang. Flyktingar och journalister hade barmhärtigt nog jagats ner under däck. Det som föll offer för granater och pansarbrytande raketer var amerikanska soldater vid sina kulsprutetorn.
Just krigskorrespondenternas rapportering från krigets helveten är särskilt dramatisk i radion. Men det finns journalister som kan ge relief och drama åt krigsskådeplatser årtionden efter striderna. Hans Villius var en sådan journalist. Här Villius om slaget vid Stalingrad under andra världskriget.
Medan de förbittrade striderna fortsatte i Stalingrad, från hus till hus, från gata till gata och från kvarter till kvarter, började ryssarna i hemlighet samla trupper för en motoffensiv. Den började den 19 november 1942. Ryssarna vann snabbt terräng. De tyska linjerna var uttunnade och inga reserver fanns att stoppa igen det hål som slogs av det ryska pansaret. Offensiven startades både norr och söder om Stalingrad i syfte att stänga in hela 6:e tyska armén som satts in för att ta staden. När våren kom och isen bröt upp flöt Volga åter lugn och fri i sitt lopp. Inkräktaren var slagen tillbaka. Kampen gick vidare, men fronten var förskjuten långt mot väster.
Hans Villius berättade om slaget vid Stalingrad.
Denna inspelning gjordes den 28 januari 1963.
Du lyssnar på en resa genom 100 års radiohistoria. Jag heter Tommy Johansson. Känner ni igen den här rösten?
De gamla betjänterna håller avståndet konstant. Ingen av dem skulle någonsin komma på tanken att yppa något om sitt härskaps privatliv, egenheter, namn, platser, aldrig. Det vet sin plats och jag lär mig snart att veta min.
Det är Maud Reutersvärd. Hon är en av de mest produktiva radiomedarbetare vi haft. Maud var samtida med Lennart Hyland, men som för många kvinnor i historien så har hennes insats delvis tappats bort. Kan ni tänka er, 34 sommarprogram hann hon med, bland mycket annat. Maud, hon kom med något nytt. Ett nytt tilltal som var mer vardagligt och nära, inte så formellt. Ett av hennes allra mest uppmärksammade program var när hon spelade in sin egen förlossning när hon fick sin tredje son, Christer, 1952.
Kommer du iväg nu? Och förlåt. Andas djupa tag. Andas djupa tag. Och så krysta. Och systertag.
Det är fredagen den 8 februari 1952 och Sveriges Radios lyssnare får följa med rakt in i en förlossningsavdelning. I sängen ligger en mörkhårig kvinna med skarp blick under de markerade ögonbrynen.
Så, det är fint. Andas.
Maud Reutersvärd föds 1920 mer eller mindre in i radiovärlden. Hon växer upp i ett välbärgat hem i Stockholm. Pappan Gustav blir 1925 chef för nystartade radiotjänst, det som idag heter Sveriges Radio. Maud tyr sig mest till sin storebror Christer som hon tycker mycket om.
Spaniens himmel breitet seine Sterne.
När Maud Reutersvärd är 16 år 1936 bryter inbördeskriget i Spanien ut och då väljer hennes storebror Christer att åka ner frivilligt för att slåss på den lagliga republikens sida mot frankofascismen. Mauds väninna författaren Barbro Lindgren berättar.
Hon tyckte mycket om honom för att hon var lite udda i familjen annars och kände sig inte riktigt som en av dem. Men Christer, och de tyckte om varandra och så skulle han åka iväg då. Och han ville inte säga det till de andra innan för att det skulle bli sånt stå här. Utan han sa så här, vill Maud komma ner till centralen så, för jag ska åka till Spanien och så kan vi säga adjö där. Och då kunde hon ju aldrig ana att det var sista gången hon såg honom.
En dag i februari 1937 kommer beskedet. Mauds bror Christer har stupat i spanska inbördeskriget.
Jag vet att hon engagerade sig också innan Christer åkte, att de var båda två med i Klarté till exempel.
Katarina Ekeström är Maud Reutersvärds dotter.
Jag vet att det påverkade henne jättemycket för att hon saknade sin bror vansinnigt sen. Och hon återkommer ju till Christer genom hela sitt liv, eller genom, ja, verkligen genom hela sitt liv.
Spaniens himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus und der Morgen grüßt schon aus der Ferne.
Spaniens himmel, som var en populär fältsång under spanska inbördeskriget, den sjungs av republikens anhängare i kampen mot frankofascismen. 1957 skrev Maud Reutersvärd några rader till minnet av sin bror i en minnesskrift över spanska inbördeskriget.
Vad eller vem som kom honom att söka sig dit kan göra detsamma. Verkligheten omgjordade honom inte. Förrän han spände patronbältet kring höfterna den natten gruppen smugglats över gränsen från Frankrike.
Kan die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles.
Katarina Ekeström, Mauds dotter, om sin mammas första äktenskap med konstnären Armand Rosander. Armand och Maud träffades första gången vintern 1936-37. Och fick senare två pojkar födda tidigt 1940-tal.
Alltså jag tror att de träffades när hon var väldigt, väldigt ung. Jag tror bara hon var 17-18 år. Där finns faktiskt en historia som är en sorglig historia men som berättar ganska mycket om tiden. Det var att hon blev faktiskt gravid när hon var i 17-årsåldern. Och skickades till Danmark för att det inte var... Man fick inte vara gravid om man inte var gift.
Nej.
Och födde där en liten pojke som faktiskt dog efter bara några dagar. Och sen så gifte sig mamma och Arre efter det. Och jag tror att de hade några väldigt lyckliga år där faktiskt. Alltså Arre var nog en rätt besvärlig person, men det var nog mamma också. Jag tror att hon var rätt vild. Och trots att de fick två barn under tid, jag tror att det var en ganska lycklig period. Tills han då träffade någon annan under tiden som hon låg på sjukhus.
Kort innan Mauds bror Christer åker ner till Spanien höll livet redan på att förändras för henne. Det gamla barn- och ungdomsgänget övergavs ganska abrupt en kväll 1936. Maud berättar om den dagen då den skyddande sociala bubbla som ditintills varit hennes livslust brister.
Och här står visan. Och nu låg han lite. Och långt, långt in i ögonen så kunde jag inte låta bli att titta, liksom leta mig längre och längre in. Och jag kunde inte låta bli att leta tillbaka. Det pågår ett världskrig på ett av Europas torg och ni märker ingenting. Fascister. Vi kommer från ett möte, sa raggsockan och tog ett steg närmare. Det är en del av oss som försöker ta oss ner till Spanien och joina brigaden. Jag svarade inte. Du vet inte vad jag talar om, va? Jag skakar på huvudet. Får jag berätta för dig då? Eller tycker du det är tråkigt? Nej, berätta du. Och så berättade han. Och det var faktiskt sista kvällen med det gamla gänget. Och det var den första kvällen med raggsockan och den barhuvade. Och kamratkretsen som sedan dess bara blivit större och större.
Det är krig i Europa. Maud Reutersvärd fyller 22 år. Hon och många andra lyssnare inspireras av en av de nya radioprofilerna som är en kvinna, Ingrid Samuelsson. Ingrid Samuelsson har fått igång de sedermera mycket populära husmodersprogrammen. Här är en utomhussändning från Zinkens dams idrottsplats i Stockholm 1942.
Så där låter det när husmödrar gymnastiserar. Alla tycks alltså inte vara av den meningen att husmödrar får tillräckligt med motion genom att stå framåtböjda och bädda sängar eller ligga på knä och skura golv eller piska mattor och slå degar och tvätta och mycket annat. Tycker ni det är skönt med den här gymnastiken?
Ja då, det tycker jag. Det är härligt.
Blir ni inte trött av den?
Nå, för all del blir man, men det går nog över.
Det var otvunget, lätt nyfiket och rakt på sak. Och kanske var det Ingrid Samuelsson som bidrog till att Maud Reutersvärd 1944 sökte sig till radion.
Jag kan bara säga att det var på 40-talet som det hände. Det där som markerar en absolut omvälvning i radions program. Man upptäckte hur oerhört väsentliga de så kallade husmors- eller kvinnoprogrammen var för hela radions utbud. Det var de som med förvåning lyssnade och fann att det var roliga, spännande program. Ibland rent halsbrytande genom sin blandning av medverkande. Kombinationen av oliktänkande människor som fördes fram i frihet.
1944 blev Maud antagen till den nya kullen med radiomedarbetare. Där finns också de blivande radiolegendarerna Åke Falk och Lennart Hyland. Hur var det då för unga kvinnor som Maud Reutersvärd att börja jobba i den mansdominerade radion?
De var på sätt och vis som en enda stor familj. De hade fester tillsammans. Det berättar alla om att liksom folk gick ut och in i varandras hem. Det var ett väldigt kamratligt flöde mellan dem. Man ska lära sig med de snälla männen, sa Ingrid Samuelsson. Och det tror jag att de gjorde, de kvinnliga medarbetarna.
Det berättar Karin Nordberg, journalist och medieforskare. Let me tell you about the boy I know.
He's my baby and he loves me so. Den där kärlekshistorien, den var fantastisk.
Katarina Ekeström berättar om Maud Reutersvärds andra äktenskap med sjömannen Sigvard Näström. De gifte sig runt 1950 och fick 3 barn, varav 2 pojkar.
De kom från helt skilda världar. Min pappa kom från en liten, eller från Jörn i Västerbotten, och från väldigt enkla förhållanden, och mamma kom ju från en, ja, men helt annan miljö. Men någonting var det som gjorde att de verkligen klickade, att det, ja, de blev så kära. Och alltså, de skickade telegram. Pappa var ju sjöman, och de skickades telegram fram och tillbaka. Och det är så, alltså, de telegrammen, det är kärleksbrev som, det är svårt att beskriva hur eldigt det var verkligen. Och jag tror att den där kärlekshistorien hölls igång kanske med avståndet på något vis. Att de hela tiden längtade efter varandra, och det var, alltså, de här olikheterna var inte så tydliga som det blev sen när han gick i land. Då blev det knepigt, för de var väldigt olika. Och jag tror att de levde, då var ju mamma, alltså det var ju kollegorna på Sveriges Radio som var hennes nära. Typ, ja, men som, nästan som en familj.
En av mina egna små favoriter med Maud Reutersvärd är pallarinstinkten. Ni vet, den ibland så oemotståndliga lusten att stjäla eller palla frukt i andras trädgårdar.
Jag har med egna ögon sett hur 2 äldre herrar, med viss möda visligen, tog sig upp i ett alldeles vilt främmande träd på en alldeles vilt främmande tomt, påhejade av sina hustrur, som använde sina parasoller för att dölja stöldgodset i, när de med fina steg småningom tog sig därifrån, osedda.
Maud Reutersvärd blev snabbt oerhört produktiv. Hon skulle med åren komma att göra 34 sommarprogram, husmodersprogram, uppesittarkvällar dagen före julafton, otaliga reportage och kåserier. Maud var programledare för kulturella, historiska och sociala program och serier. Hon var uppläsare, gjorde årskroniker och till och med idrottsinslag. Att kalla henne för radiodrottning är absolut ingen överdrift.
Hon var nyfiken och samlade intryck överallt ifrån, så att hon, och tog med sig det.
Maud Reutersvärds dotter Katarina och Mauds mycket personliga tilltal. Ett tilltal som lyfte Mauds ofta mycket starka radioberättelser.
Det var hennes personlighet, jättemycket. Och jag kan tänka mig också att hon fick liksom respons utifrån, eller att hon fick en känsla av att publiken faktiskt gillade det hon gjorde, och att hon, det fanns utrymme för det här personliga just.
Maud agerade både kompis, syster och mor. Det var nog en del av hemligheten bakom många av hennes gyllene personintervjuer. Som den här gången när hon fick Monica Zetterlund att sjunga a cappella några dödskallemärkta rader av poeten Gustav Fröding.
Monica, du skulle egentligen i det här programmet sjunga någonting själv också, tycker jag. Någonting som du själv hade gjort eller som aldrig någon har lyssnat till förut, liksom. Inte någon. De stora grejerna, utan...
Ja. Ja, jag har bara tonsatt en enda grej, och det är en dikt av Gustav Fröding. Mm. Nu är den inte publicerad för att det är förbjudet. Du vet, det var en sån där som cirkulerade omkring på stencilerat papper. Men jag tycker den är så fin. Det är klart att den är ju... Vad många skulle säga skabrös. Jag tycker det Gustav gjorde där, det är klart. Det var ju på, i början av 1900-talet, och det var ju skräcken då. Men jag tycker inte att det bör vara det i dagens läge. Okej? Okay? Ja, nu är det vår, ja, nu är det vår. Och läppa och häpp och suger och mår, och blodgnen spruter i petter och lår. Ja, då är det vår. Ja, då är det vår.
Och tänk att få drita på grönskandäng och törk sig röva med rosor. Och tänk att få söva i nybädda säng och glömma bort snoser och gloser. Och älska i tocken är dejlig my när bröstet går högt som en böljande sjö. Och röva och höpper och taska och slår, ja då är det vår. Ja då är det vår.
Men trots Maud Reuterswärds omvittnat stora radiokvalitet på de allra flesta områden i samhällslivet så är hon relativt bortglömd, i vart fall hos den yngre radiopubliken. Karin Nordberg, som själv jobbat både på radio och tv, har ett svar.
Ja, men det har ju delvis med historieskrivningen att göra, får man säga. Men Jerring och Hyland är ju de som lyfts fram hela tiden. Och kvinnor hör man väldigt lite talas om.
Varför är det så?
Det gäller ju inte bara radion, det gäller ju musik och all litteratur och allting. Det kommer ju nu rätt så mycket antologier eller biografier av kvinnliga förgrundsfigurer inom olika konstarter. Och radions kvinnor är väl någonting som pockar på härnäst.
Ett av Maud Reuterswärds resereportage som blev mycket omtalat var när hon 1965 åkte till det före detta tyska koncentrationslägret Auschwitz i Polen. Maud hade med sig Måns, en av sina fyra söner.
Mamma kom ju från en judisk, hon har ju en judisk bakgrund delvis eftersom mormor var judinna. Hon var väldigt stolt över sitt judiska arv på något vis, trots att vi överhuvudtaget inte såg det i hemmet. Alltså det fanns ju ingenting som skedde i hemmet som kunde visa att vi hade en judisk bakgrund på något sätt. Men för henne var det viktigt. Och den där upplevelsen i Auschwitz, alltså det var ju en skräckupplevelse. Det blev så fruktansvärt påtagligt att vara på plats.
Tänk om det är outhärdigt, man kanske svimmar. Du behöver inte, sa jag till en unge. Du har ingenting med det här att göra. Vi gick in. Det var inget folk den dagen. Inga grupper hade anmält sig. Vädret, sa tjänstemannen. Till oss slöt sig en mycket ung kvinna som kommit ensam. Hon såg frisk och behaglig ut.
Det är en liten grupp denna dag. Maud, hennes son, en okänd kvinna samt en polsk guide. Radiobandspelaren bärs av Mauds son, men den sats aldrig på. Strax får vi veta varför.
I den ena stora montern, i det rummet vi kom in, upptog hela långsidan. Där låg det 2 ton skalpar med kvinnohår. Långa ringlande hårlockar, korta kvastar, blänkande, knastertorra, svarta, solblekta.
De hänsynslösa brotten mot judarna, mot mänskligheten, skalas av som på en ruttnande lök.
Den unge bar bandspelaren då guiden sa att nu stod vi i det källarrum där man för första gången prövat cyklon B, gasen. Det hängde torkade blommor på ett rör, på golvet en grankvist. Vi gick längre in. Vissna rosenblad låg strödda över murhällen. I block 10 gjorde de medicinska och kirurgiska experiment med kvinnor, unga flickor och barn. Guiden såg den unga flickan rätt i ansiktet. De tomma cyklon B-burkarna. De omsorgsfullt gjorda genomskärningsmodellerna i gips där man följde fångarna från ankomsten in i krematorieugnarna. Blocken, kamrarna, ugnarna. Men skriken, gråten.
Auschwitz i tid och rum. Ja, det fanns ett slut på mördandet i tid. Men inte i rum.
Och här sitter den, det är han som syns på fotografiet ovanför. Och här var kostymen så, hon berättade vidare. Samtliga fotografier här är tagna av tyskarna själva.
som det här lerduveskyttet med spädbarn som mål. Bandspelaren sjönk från axeln på en unge och slog med en duns i stengolvet. I snön utanför sa den unga flickan att hon var född i lägret och mindes barnen som brukade leka utanför kommendantens hus. Bandspelaren fick vi gå tillbaka och hämta, och den unge sprang genom blocksalarna. Hans steg blev 10 000. Ingen av oss sa någonting, om det blev bara fel att säga tack till guiden efter 3 timmar. Vinden sopade igen våra steg i snön. Varför sa du plikt, mamma? Och varför måste? Vad visste du egentligen? Åh, herregud, så idiotenkelt. Vem som helst kunde ju ha planerat det. Jag trodde det var Satan eller de djävulska, men inte vem som helst. Och varför sa du inte att vi var inblandade allihop, mamma?
På 1970-talet läste Maud av den nya tidens föränderlighet. Hon såg att det fanns yrken och människor som höll på att försvinna ut i samhällets marginal. Ett av de här yrkena var de gamla kokfruarnas. Det var kvinnor som ofta anlitades vid större bemärkelsemiddagar, hemma hos folk eller i någon festlokal med ett stort kök.
Deras suveränitet och deras strävan efter fullkomlighet på det här området tycker jag gör dem till högt värderade kulturarbetare inom den gastronomiska konsten.
Jag vet inte vad jag ska säga om snabbmatlagning. Att köpa färdiglagad mat. Då lagar man ju inte maten själv, bara man värmer upp den. Det är ju ingen konst. Det kan ju ett barn göra. Mm. På det sättet så funkar ju intelligensen hos kvinnan. Är det sant? Det är ju mera man får anstränga sig för att få det bra, så utvecklas man ju också.
Tidigt 1950-tal så började Maud Reuterswärd höras allt mer och mer i radion. Och hennes arbetstakt är stundtals mycket hög.
Hon levde inte som hon lärde. Alltså, så verkar det, tycker jag. Hon hade synpunkter på att kvinnorna inte skulle slita ut sig och inte liksom fastna i husmorsplikterna. Men själv så fastnade hon i arbetsplikterna.
Karin Nordberg, journalist och medieforskare. Mauds dotter Katarina Ekeström tror att hennes mammas höga arbetstempo delvis drevs av en teknisk innovation på radioområdet.
Och det var den bärbara bandspelaren. Att den gav möjlighet till att göra helt nya saker. Att man var ganska själv ute på fältet och man kunde, liksom utveckla sina idéer och vågade ju det. Och att hon tog chansen då när den här nya tekniken kom.
Maud Reuterswärd drabbades ju själv av polio strax innan hon fyllde 30.
Jag vet att hon vaknade upp en morgon och kunde helt enkelt inte röra sig. Hon kunde krypa fram till telefonen och ringa till någon. Alltså hon låg på sjukhus ett halvår, tror jag, och vårdades delvis i respirator. Hon var verkligen sjuk. Och så vaknade hon efter den här respiratortid, och där står hennes man Arre, eller Arman heter han väl, och talar om att han har träffat någon annan under tiden, så att nu var hon själv med 2 barn. Uppriktigt sagt, jag förstår inte hur hon orkade, eller hur hon, det måste ha varit en sån chock, och så gick hon ändå vidare med, liksom genom hela livet på något sätt med sån kraft.
Och även denna erfarenhet tog med sig i sitt radioarbete. På 50- och 60-talen var det inte vanligt att funktionshindrade själva fick tala i radion. Men Maud Reuterswärd följde inte den uttalade regeln.
God morgon. Man läser tidningen. Man fastnar på kultursidan. För en artikel som man tycker är ovanligt intelligent. Skriven. Den hette Skuggfigurer i rullstolar och stod i Göteborgsposten den 25 september. Man tänker att den lyckan eller den kvinnan som har skrivit artikeln skulle jag vilja träffa. Hon heter Gunnel Enby. Då fick jag veta att hon var född 41, svårt handikappad, sittande i rullstol.
Är du speciellt intresserad av handikappades problem?
Ja, men jag har inte lust att ta det på entreprenad, så att säga. Jag tycker det är roligt att kunna skriva om andra, att också inte bli instoppad i ett fack. Det tror jag är en fara.
Jag tror att du vet någonting om andra handikappades problem också. Tror du att man har väldigt likartade problem, annat än rent praktiska?
Det är väl de praktiska problemen som är de viktigaste ännu. Procentuellt är det väl lika många intellektuella, lika många medelbegåvade och lika många dumma som i befolkningen i övrigt. Så att det är ju inte säkert att man har gemensamma intressen för det att man är handikappad, annat än rent praktiska förstås.
Så 1980 var allt slut för radiodrottningen Maud Reuterswärd.
Sinnlighet, nyfikenhet och engagemang. I olika genrer och verksamheter inom radion gav Maud uttryck för just de kvaliteterna.
Jörgen Sederberg var arbetskamrat på Sveriges Radio med Maud Reuterswärd. Här är ett klipp från ett minnesprogram om Maud efter att hon 1980 avlidit i sviterna efter en massiv stroke.
Ingen kommer att kunna efterlikna henne. Hon var på många sätt unik.
Vad gäller Maud så kan man väl säga att hon var väldigt öppen för att pröva nya områden. Hon var ju så både populär och så var hon ju så väldigt kreativ. Hennes programfantasi kan man säga var unik.
Jag tror att både jag och mina syskon, jag och min lillebror kanske särskilt, har varit väldigt oroliga för mamma alltid. För att hon hade svårt att röra sig och för att hon halkade omkull och bröt benet ständigt och jämt. Och, alltså vi var oroliga och ändå så visade det sig varje gång, tills det inte gjorde det, att det var ingen fara, det var ingen fara. Och så plötsligt kom den här smällen och den var så total ju. Det var ju inte, hon vaknade ju aldrig, utan hon låg ett tag på sjukhuset och, innan hon faktiskt dog då. Nej, det var väldigt svårt. Och då kan jag säga att då var det svårt att mamma var känd. Att komma ut från sjukhuset när hon faktiskt var död och se löpsedlar. Det var svårt. I den situationen så är mamma bara mamma. Alltså jag tror att det finns namnkunniga förebilder, men också väldigt anonyma. Jag tror att hennes förebilder var kapabla kvinnor. Kvinnor från alla håll och kanter som gjorde någonting av det som var möjligt för dem. Men jag tror att överhuvudtaget kvinnor som tog chansen att lära sig någonting och bli bra på någonting och göra någonting av de möjligheter som fanns.
Maud Reuterswärd gjorde 34 sommarprogram i Sveriges Radio. Det har gjort henne till den kvinnliga sommarvärd som haft flest sommarprogram. Hon sände också över 25 uppesittarkväll dagen före julafton. 1971 var det så dags att säga adjö till rollen som programledare för den klassiska långköraren Endast mamma är vaken. Och hon säger upp kontraktet i direktsändning.
Man ska gå när det är som roligast. Inte stanna kvar och uppleva hur stämningen dalar. Hur glöden falnar, hur dofterna unknar. Det är svårt, men det är faktiskt ett gott råd. Att i ett visst ögonblick då allt omkring en är på toppen, konversationen är spirituell och den kvickaste är man själv. Då musiken spelar skönare än någonsin och man själv har upphävt tyngdlagen, då ska man gå.
Du lyssnar på en resa genom 100 års radiohistoria. Jag heter Tommy Johansson. Sommar var en idé av Tage Danielsson. Lättpratat i hängmattan och på badstranden vill jag minnas att Sveriges Radio lockade med. Och första programmet sändes den rekordvarma sommaren 1959. Det år jag började skolan. Här är långkörare ett ord med täckning. Och en sommarröst jag aldrig glömmer är journalisten och kursören Torsten Ehrmark. Lugn, trygg och inte sällan måttlöst rolig i sina vardagsbetraktelser. Han toppar faktiskt listan med flest sända sommarprogram. 50 sommar blev det. Och 1980 anade herr Ehrmark en vindkantring i sommarseglen eller möjligen i hängmattan.
Med åren har det ju till och med blivit en statussymbol att vara sommarpratare. Vem kunde tro det när man var med första gången sommaren 1963? Men nu har det blivit så märkvärdigt så tidningarna måste presentera varenda sommarpratare i förväg och berätta vad han eller hon kommer att prata om. Det måste vara viktiga och djupsinniga saker som sägs då, förstår man ju, eftersom det läggs ner så mycket arbete på förhandsreklamen. Det gör mig nervös för jag har varken viktiga eller djupsinniga saker att säga. Och jag blir så skrajsen när jag läser uttalanden om att radion borde besinna sitt ansvar för ett sånt här program och bara låta folk som har åsikter och synpunkter komma till tals. Den enda åsikt jag har är att rotmos och fläsklägg är gräsligt gott. Men det kan man väl inte hålla på att prata om i flera timmar.
I like songs, I like Midnight Ramblers, a song. It's a good song. Sympathy for the Devil, I like that song. Lady Jane, I like that, of the early ones.
Yeah.
Ruby Tuesday.
Den här Mick Jagger-intervjun ingår i den låda intervjuer från det tidiga 1970-talet som i över 30 år låg i en källare i Änggården i Göteborg. I väntan på att en ny generation radiotjänstemän skulle ta över och tycka att det var material som var värt att bevara som både musik och kulturhistoria.
Det berättade SR-journalisten och producenten Håkan Sandblad för i runda tal 20 år sedan när de bortglömda artistintervjuerna hittades.
Nästan alla de här intervjuerna med välkända svenska och utländska musiker av rock, pop, progg och viskaraktär gjordes av min kollega Tommy Rander och mig för radions ungdomsredaktion i Göteborg. Tommy träffade Mick Jagger våren 1970 och gjorde vad han brukar beteckna som vodka-intervjun.
Bakgrunden är att Tommy Rander var medlem i Göteborgsbandet Shakers. De spelade tillsammans med Rolling Stones under ett av Stones Sverigebesök påsken 1967. Mellan två spelningar fick Jagger och company låna Shakers turnébil för att åka och äta lunch. I bilen fanns några kassar vodka som Shakers skulle ha på kvällen efter spelningarna. Men Stones tyckte att de behövde vodkan bättre, så den var slut och bottarna grabbarna i Shakers letade igenom sin turnébil sent på kvällen. Shit happens. Men två år senare, då har Tommy Rander slutat i Shakers och blivit musikjournalist här på Sveriges Radio. Och när Stones ska göra en stor Europa-turné så ringer Rander upp Rolling Stones turnéansvariga i London och begär en exklusiv intervju med Jagger som betalning för den försvunna vodkan.
Och de gapskrattade så att det ges inga intervjuer för det ska bli Europa-turné och det blir en presskonferens i Danmark. Och då sa jag, det bryr jag mig inte ett dugg om, jag vill ha betalt för min sprit, hälsa det. Och så gick det 2 dagar och så ringde de upp och frågade, går det bra att komma imorgon? Ja, tack, så ja, det går utmärkt. Så gick intervjun till alltså.
Do you often have, you know, all the things in your head when you come to these studios, or do you...
Sometimes you have everything in your head.
Yeah.
Sometimes you just do a complete improvise, but it's best not to be too set, because if you think, oh, it's got to be like this, and someone has a new idea which changes the whole thing.
Yeah.
Idrotten har alltid varit en stor del av radions själ. Ända sedan Sven Järring kommenterade det första Vasaloppet, bara 2 månader efter att Sveriges Radio startat sändningarna 1925. Ett av mina stora sportradiominnen som jag säkert delar med många andra, det är när Johnny Nilsson från Värmland blir världsmästare på skridskor som 20-åring 1963. Det här året blir han också utnämnd i en omröstning till Sveriges populäraste person. Johnny Nilsson, han charmade svenskarna med sin, ska vi kalla det, lite kaxiga vanlighet.
Alla frågar efter din form. Händer det att någon frågar vilka böcker du läser?
Nej, det är nog inte just det de är så intresserade av, utan det är väl mer än min idrott.
Är det enbart angenämt att bli uppmärksammad nästan som en filmstjärna?
Ja, jag tycker det är väldigt kul för att jag har faktiskt längtat efter när jag var helt liten att bli någon idrottsidol. Och har man då fått sina önskningar uppfyllda då kan man faktiskt inte klaga.
Du tycker att det är bra?
Ja, jag tycker det är bra.
Skridskohabituer, de håller nog Johnnys fantastiska 5000 meterslopp i Lejonets kula i VM på Bislett 1965 som hans främsta insats. Trots OS-guld och alla andra segrar. 1965 slog han sitt eget världsrekord från Japan 63 och det på låglandsbanan i Oslo. Bara det en bragd. Men han kämpade så tappigt i loppet och bjöd på så stor idrott att hela Bislett tog honom till sitt hjärta och skanderade Johnny, Johnny, Johnny under de 5-6 sista varven när världsrekordet låg där precis inom räckhåll. Allt medialt groll med norrmännen var nu förlåtet och under 7 minuter och lite drygt 30 sekunder var han första utlänning att bli Bislets egen son. Så minns jag bäst Johnny Nilsson. Och jo då, jag var på plats på Hovudtribunen 1965.
Johnny Nilsson har möjlighet att slå världsrekordet. Han går i mål där! Och han kommer att slå världsrekordet! Det är ett nytt världsrekord på 5000 meter. Johnny Nilsson, 7.33 och någon tiondel har jag på Johnny Nilsson. Ett nytt världsrekord! Och nu hör ni hur publiken på Bislett står upp och skriker och jublar.
Lars-Gunnar Björklund, suverän radioreferent, den här oförglömliga lördagen den 13 februari 1965. Till och med de norska och holländska skridskofantasterna på Bislett stadion i Oslo rattade in Sveriges Radio och Lars-Gunnar Björklund på sina medhavda transistorapparater. Det var då som min far i läktarstimmet på Hovudtribunen fällde de numera bevingade orden: vad är det som händer? Det är nu 1968. De olympiska sommarspelens mest omsusade stund är prisutdelningen på friidrottens 200 meter i Mexico City. Segraren, amerikanen Tommy Smith, och hans landsman, bronsmedaljören John Carlos, utförde en oerhört dramatisk medborgarrättsdemonstration, även kallad Black Panther-demonstration, på prispallen.
Och här är frågan om någon sorts demonstration utav Tommy Smith och av John Carlos, som med händerna på ryggen, i vilka de bär en spikskor, sina spikskor, stiger upp och håller en svart knuten näve. Med behandskad näv mot publiken så höjer de nävarna och tittar ner när den amerikanska nationalsången spelas. Håller sina behandskade händer emot skyn, Tommy Smith höger hand, John Carlos vänster hand, så tittar de ner i marken. Allt under det att den amerikanska flaggan hissas på segermasten och på treans mast. Och så står de och hör till nationalsången. Men tittar inte upp.
Sveriges Radios Lennart Hyland som refererade prisutdelningen, han gjorde vad varje sann journalist måste göra. Han berättade vad han såg och inte vad han eller hans uppdragsgivare eventuellt ville se. Det var mycket detta berömda år. USA började förlora i Vietnamkriget. Sovjet buas ut när de rullar in med pansarvagnar i Tjeckoslovakien. Och ungdomar världen över demonstrerar för fred, frihet och mot rasism. Och visst knöt jag näven själv i luften i någon slags juvenil segersuttma. Där jag satt framför tvn och saluterade Smith och Carlos. Och som oftast på 50- och 60-talen hade vi radioljudet på till tv-bilderna. Min personliga favorit bland radions idrottsjournalister är nog ändå Åke Strömmer.
Och han sa att man hade haft ett enda mål för ögonen, och det var att rädda livet på de som var som gisslan. Presskonferensen fortsätter, men jag tror att det väsentligaste är sagt. Några mer nyheter ifrån det belägrade israeliska huset i Olympiabyn står inte att få just nu. Här är Åke Strömmer i presscentrum Olympiska byn München.
Det har nu gått 30 år sedan han slutade här på radion. Han började på Sveriges Radio 1958 och många av hans referat blev ögonblickliga klassiker.
Och vi hade gått i Hylands och delvis i Gärrings skola. Gärring lärde oss att vårda språket. Jag är inte så helt säker på att unga sportjournalister på radion och tv idag läser så förfärligt mycket skönlitteratur. Det lärde oss Gärring och det lärde oss Hyland. Hyland lärde oss att läsa synonymböcker.
När jag har lyssnat på alla de här klippen så slås jag av hur nära historien ändå känns, trots alla år som gått. Till exempel när man tas med till 1930-talet.
Berätta om 30-talet.
Ja, det är väldigt mycket att berätta om. Jag tycker att det var egentligen det mest omvälvande och det våldsammaste av alla årtionden som jag har varit med om.
Viola Wahlstedt, journalist och författare om det turbulenta och dramatiska 1930-talet. En svensk vardagsbild från världsdepressionens tidiga 1930-tal med skyhög arbetslöshet.
Tidningen Kuriren i Uddevalla innehåller en artikel om den hotfulla situationen inom stenhageriet i Bohuslän och skriver:
människor som genom arbetslöshet drivits till nöd och förtvivlan ger upp kampen. Stoppa en dynamitpatron i mun och lämna det sina i ännu större sorg och förtvivlan. Antalet sådana självmord den senaste tiden uppges till 15.
1931 föll skotten i Ådalen då 5 strejkande arbetare sköts ihjäl av svensk militär.
Här vilar en svensk arbetare, stupad i fredstid, vapenlös, värnlös. Brottet var hunger. Glöm honom aldrig.
Många fick tidigt 30-tal höra Hitlers röst för första gången i radion. Och för speciellt barn kunde det bli en otäck upplevelse när despoten började gasta och skrika.
Und damit des deutschen Volkes oberste Gerichter!
Nå, allt tyskt var inte odrägligt och illa omtyckt på 1930-talet. Undantag fanns, som Blå ängeln, den sedermera landsflyktiga Marlene Dietrich.
Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben nur, und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
På minuten. Nytt sammanträde i Vältalarklubben som idag består av Margareta Krook, Katrin Westerlund.
En annan röst jag minns är Margareta Krooks, skådespelerska och komedien och en av de bästa radioröster jag vet.
Margareta, ämne, min första kärlek, en minut.
Min första kärlek träffade jag när jag var 7 år. Han heter Karl Axel, iklädd blåa knickerbockers Och ätande alltid kaviarsmörgåsar i sin egandes trädgård, sittande på en upp- och nedvänd jolle.
Ja, Katrin kom först.
Jag förstår inte vad knickebockers och kaviar och sittande på
det
sin
egen... Det hörde till min första kärleks enorma dragningskraft.
Jaha, det kanske ingick i hennes oerhört...
Här hörde ni henne i På minuten från 1969, där hon medverkade i många år. Ett underhållningsprogram som lever kvar i radion. Här Margareta Krook i en intervju från 1987, där hon berättar om sin kärlek till teatern.
Man vet att det här är en konst som är slut samma gång. Ridån går ner, punkt slut, inget med det. Det där nuet är slött. Pang, gick ridån. Men det här upploppet mot premiären, det här försökandet, irrandet, analyserandet, diskuterandet, vara tillsammans med kamrater, hela den här klankänslan som blir innan en föreställning får premiär. Det är det viktigaste. Det är så underbart, härligt, roligt och allvarsamt och allt vad du vill. Ja. Och sen kommer föreställningen och sen kommer kvällarna som kåter och upprepa, reproducera. Och då behövs all den här disciplinen, all den här förberedelsen varje dag. Allt det där, tycker jag i alla fall. För att hålla kvar det här pusslet, så inte min pusselbit plötsligt växer ut och lägger sig över några andra och inte blir för liten heller. Förstår du, det här som gör en föreställning, det är fråga om ett oerhört tråkigt ord, disciplin också, inte minst 80%. Annars så vet jag inte vad det ska vara bra för teater.
Många stjärnor har faktiskt tänts i Sveriges Radio. En helt oväntad sådan var en bandyspelare från Hälsingland, från Bollnäs idrottsförening. Gösta Nordgren, eller Snoddas som han kallades. I Hylands program Karusellen intervjuades han 1952 som framgångsrik bandyspelare. Men i slutet av intervjun frågade Lennart Hyland om inte Snoddas kan sjunga en låt. Men Hyland visste inte vad han just då satte igång.
Vad heter den då?
Flottar kärlek.
Jaha, och det får du spela då, sjunga då utan någon som helst ackompanjemang,
va? Jag får tänka att jag har fors inte kom så.
Ja, det får du göra. Ja. Vet du hur den börjar? Vad är det för tonart då? Vet du det då?
F.
F? F? Det kan du få ett ackord med så du kan få börja. Ja, varsågod då.
Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. Jag ska spela på mitt välja spel så länge jag finns till. I min koja in vid reka forsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga om jag vill. Medan månen över moarna går vall.
Tack. Lycka till imorgon då.
Ja, tack.
Ja, vad säger man? Snoddas, Snoddas. Ja. Snoddas måste vila sig, förstår ni. Han tror att han ska kunna slå Hammarby i bandy imorgon. Han måste få vila sig nu.
Så föds en artisthysteri i radions direktsändning. Två dagar efter programmet får Snoddas spela in Flotta kärlek på skiva, som blev en försäljningssuccé.
God morgon, hör fåglar sjunga glatt, god morgon i kör. God morgon, kommer du hem sent i natt, god morgon, förlåt att vi stör.
1978 var det dags att stänga frukostklubben som hade sänts i Sveriges Radio tidiga lördagsmorgnar med start 1946 och med ett uppehåll några år på 1950-talet. Sigge Fyrst, folkkär skådespelare och underhållare, bjöd på kaffe, småprat och artister innan svenska folket hastade ut till skolor och arbete. Men 1978 hade vi femdagarsvecka sedan ett tiotal år och radiolyssningen tidiga helgmånar hade fallit väsentligt sedan 1960-talet. En grupp unga komiker på uppgång celebrerade både frukostklubben och Sigifyst den sista söndagsmorgonen och frukostklubben 1978.
För det är din dag idag. Har du märkt att man för din skull har gjort bullar som är särskilt trinda för att det är din dag? Är de särskilt trinda för att det är min dag? Ja, de är så trinda bara för att det är din dag idag.
Tack ska ni ha och tack för idag.
Tack ska ni ha, tack ska ni ha. Ja, jag kan ju väl tala om att de här tre mycket, mycket trevliga ungdomarna heter alltså Kerstin Granlund, Claes och Anders Eriksson. Och ni kallar er för galenskaparna har jag hört. Och det är ingen galenskap att ge er varsin nål för det förlåt mig damerna först. Så ska det vara. Ja, tänk att frukostklubben har blivit så populär så att den är värd att parodiera. Det är väl det högsta betyg man kan få egentligen. Och Anders, jag visste inte att jag var så där trevlig. Det kan jag måste säga. Det måste jag säga.
Bravo.
God morgon.
God morgon.
Och glad påsk.
Tack detsamma.
Tack. Vem talar?
Maj-Lis Karlsson i Lysekil.
Maj-Lis Karlsson i Lysekil?
Ja.
Ja, hur står det till på påskafton?
Åh, det är fint.
Är det?
Jättefint är det.
Ja.
Här är en annan röst som satsar hos mig och naturligtvis hos många andra. Hasse Tellemar, en av radions absoluta långkörare. Ring så spelar vi. Tellemar, han väckte svenskarna lördagmorgnar och tidiga förmiddagar mellan 1968 och 88. Men när programmet fyllde 30 år så var det Lisa Syrén och Lasse Svahn som höll i rodret.
Idag skriver vi radiohistoria.
Ja, en radioklassiker fyller ju faktiskt 30 år. Och det firar vi inför en stor publik. 400, 500, det är knappt du kan räkna.
Miljoner.
Denna jättepublik. Och därmed är det klart för den första telefonören. För fortfarande är det ju ni ute i landet som är huvudpersonerna i programmet. Trots att vi är många som samlats för att fira 30-åringen här i Växjö. God morgon säger jag till Inger Karlsson. Vi är i Hallstahammar.
Ja, god morgon.
Det känns väl speciellt nu när du är först ute i jubileumsprogrammet.
Ja, jag har lyssnat på dig i 30 år och varit framme 7 gånger i Slussen, aldrig kommit längre.
Oj, alltså i Slussen, men nu äntligen är du framme.
Ja, nu äntligen.
Vad härligt.
Själv ska jag be att få bjuda på ett litet julminne från tidigt 1960-tal från Hindås utanför Göteborg där min familjs sommarstuga låg. Och så här såg det väl ut i hela landet för 60-65 år sedan. På vintrarna var det alltid mycket kallare och mer snö här uppe än nere i stan. Tystnaden på vinterkvällarna när trafiken laxade på landsvägen var nästan bedövande. När man gick på den öde landsvägen och det var en 10-12 grader kallt så var snön så där hårdfrusen och knastetorr att varje steg gnisslade och skar långa revor i tystnaden. Ljudet bars långt ut över sjöns is och försvann in bland de tunga snöklädda granarna på skogssidan av landsvägen. Utanför sommarstugan brann alltid fotogenlyktor och elektriska lampor. Det stod en kokong av guldgult ljus runt stugan, bastun och den lilla verkstaden. I köket hade mamma full fart på vedspisen. Den bästa värmen för matlagning fick hon genom att blanda ved av björk och ek. De nyinsatta elelementen behövdes inte så länge det var liv i kaminen och köksspisen. Under de sena eftermiddagarna möttes jag av doften av kaffe, stearinljus och färskt bakebröd när jag drog igen ytterdörren bakom mig. Matbordet var dukat med varma köttbullar, skinka, stekta vinerkorvar, bröd, sill och anchovis. Nykomlingen från sena 50-talet, raketosten, fanns ännu med några år. Under jullovet stod alltid apotekarnas julmust, Lyckholms lättöl och Ebes svagdricka på matbordet. Och när jag skulle lägga mig på kvällen så kunde jag alltid räkna med att det fanns ett glas av farmors saftsoppa på stolen bredvid min säng. Mina systrar åt ofta kvällsmat lite tidigare och de låg redan i sitt lilla sovrum och tisslade och tasslade i landet mellan vaken och sömn. Transistorradion stod på i köket med låg volym. Påfallande ofta, om jag minns rätt, så var det Smoke Rings Swing och Sweet med Leif Andersson.
God afton. I det här programmet ska vi lyssna till några mer eller mindre kända gamla och nya skivfavoriter. Inga konstiga ting, ingen intellektuell musikalisk metafysik. Bara lite swing, romans och nostalgia i, hoppas jag, lagom avvägning.
Tack för att ni följt med på denna resa genom radiohistorien och grattis Sveriges Radio 100 år än en gång. Vill ni lyssna till fler radiominnen så hittar ni serien Radiofynd i vår app Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida. Sök bara på Radiofynd. Producenter idag var Sofia Korthopp och Ola Hemström. Jag heter Tommy Johansson. God fortsättning!